Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Någonting om aktier med Ludde och Josefin. Det här är en podd om aktiesparande och ekonomi som vi gör i samarbete med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur läget, Ludde?
Jo, det är underbart då. Det är så fint väder ute och det är morgon. Klockan är ju 7.
Ja, klockan är jättetidigt idag.
Ja, verkligen. Men det är skönt att komma upp på morgonen.
Ja, och så får det bli ibland också när det ska klaffa med våra scheman och sådär.
Faktiskt, men det är bara skönt.
Ja.
Tycker jag. Men börsen rullar på. Det går uppåt. Det är starkt.
Ja, fast vi hade ju en dipp här i veckan.
Ja, det var på tisdagen där som finansministern i USA var ute och sa att räntan borde gå upp för att kyla av ekonomin.
Precis.
Men sen lite senare på dagen så tonade hon ner lite det hon sa. Så
exakt.
Börsen lugnade sig liksom.
Ja, för det här är ju finansministern då, Janet Yellen. Och hon var ju tidigare centralbankschef. Och hon har egentligen ingenting med det att göra längre. Så hennes uttal om de här räntorna var ju bara så här att det var hennes åsikt mera. Och ingenting som är riktigt så här, alltså att någonting som kommer hända. Men samtidigt så vet ju alla att höjda räntor kommer förmodligen komma någon gång.
Och marknaden är väldigt orolig för det.
Precis.
Man märker verkligen hur känslig den är.
Ja, så då var det en väldigt, väldigt så sättning, framförallt hos fangbolagen.
Ja, tech har gått ner väldigt mycket, eller gick ner då. Men det här rotationen från growth to value fortsätter liksom.
Exakt.
Ser vi ju.
Ja.
Så det är väl lite om det. Och sen är det väl väldigt mycket rapporter som har kommit in.
Precis.
Och det var riktigt bra rapporter generellt sett. Alltså väldigt bra rapporter.
Mm.
Men man kan säga att det, som vi har snackat om väldigt mycket nu i podden, att det är mycket diskonterat, så blir det inte sådana otroliga kursreaktioner direkt.
Exakt. Och det är ju faktiskt helt sjukt, för att om man ser igen då till de här fangbolagen som jag nämnde, så har ju de allihopa kommit med otroligt starka rapporter.
Ja, det är helt galet.
Och alltså så, men ändå så liksom alltså aktiekurserna är i princip ganska så
oberörda.
Ja, exakt. Så att det är ganska, ja, man märker det liksom, det är väldigt så diskonterat.
Verkligen, verkligen.
Så vi får se vad som händer med tech nu.
Intressant.
Men idag, eller det, så har vi faktiskt med oss en väldigt, väldigt spännande gäst.
Verkligen.
Ingen mindre än Marcus Gedda, ordförande för Unga Aktiesparare Syd här i Göteborg. Mm. Välkommen, Marcus.
Välkommen.
Tack så mycket, tack så mycket. Väldigt kul att vara här idag.
Ja, och hur är läget med dig då?
Jo, men det är bra. Det är fredag som sagt, så att helgen börjar här runt hörnet, en arbetsdag ifrån ungefär.
Ja, det var ju du som drog upp oss här så tidigt. Nej då.
Ja.
Men precis, du jobbar ju så att du ska ju hinna iväg sen också på viktiga grejer. Och jag och Ludde ska väl kanske sova sen.
Ja, vi får se.
Vi som är studenter.
Ja, precis.
Men skämt åsido, jättekul att du är här.
Ja, tack.
Du är ju, dels är du engagerad inom Unga Aktiesparare, så som vi är. Men kan inte du berätta lite mer om dig själv och vad du gör och sådär?
Ja, precis. Och jag vet inte riktigt så vilken ände jag ska börja i, men...
Var kommer du ifrån?
Ja, ja, nej men precis. Nej men jag ursprungligen egentligen från Chalmers börs, eller Chalmers i sin helhet. Jag läste industriell ekonomi och jag har tagit min kandidat därifrån. Och jag är nu inne på mitt sabbatsår. Jag var på att jobba heltid på en firma som heter Göteborgs KB Finance.
Mm.
Och jag har, utöver min bakgrund då i Unga Aktiesparare i Göteborg Syd, så satt jag även med då i Chalmers börssällskap, vilket är väl lite av Unga Aktiesparares motsvarighet på Chalmers.
Precis.
Och egentligen kommer jag från Kungsbacka från början, men jag har flyttat en hel del lite fram och tillbaka. Så jag brukar säga Västra Götaland-regionen generellt sett. Mm. Ungefär.
Så du är en riktig aktienörd kan man säga?
Ja, jag gillar det mesta. Och jag brukar säga så här, jag är generalist också. Så att, jag gillar alla branscher.
Mm.
Så att jag tycker allt är intressant. Både statsräntor och het kryptovaluta.
Mm. Oj, nej, intressant. Det är skitbra. Ja.
Så att, det är verkligen smått och gott. Så att jag tycker inte man ska nischa in sig för mycket. Det är klart det är bra och kul om man kan saker om någon specifik bransch eller så. Mm. Men annars, och jag tycker det är lite ett signum för mig genom hela mitt liv och alla mina intressen, det är att jag gillar det mesta.
Mm.
Så att, det är alltid kul att vara på nya historier och nya aktier och nya bolag som kan vara heta eller relevanta.
Mm. Men superspännande. Men hur kom det här intresset till då?
Ja, det började egentligen för länge sedan. Nu bodde i England av alla ställen faktiskt, så gick jag till min pappa och så hade jag hört talas om det här med aktier, och så visste jag att pappa höll på lite med aktier, så att jag frågade honom lite snällt, vad är aktier? Hur gör man? Jag har hört att man handlar aktier, vad innebär det? Och så sa han, ja men du, jag kan lära dig, men jag tror det är bäst att du väljer 2-3 bolag själv och så sätter vi in en liten slant och så får du lära dig därifrån. Och det är faktiskt det tipset jag gett de flesta. För att det som är det viktiga i det här, det är att liksom börja bli intresserad och börja spara pengar. Det är att du måste börja någonstans. Och många förväntar sig att först ska man göra researchen och sen köpa aktier. Mm. Men vänder man på steken och börjar med att köpa, alltså det kan vara jättesmå poster. Mm. Om säg bara 100 kronor var i varje bolag eller någonting sånt. Men det fick mig i alla fall att börja vänja mina pengar och sätta mig in. Mm. Och de 3 första bolagen jag köpte, det var Semcon, Husqvarna och Boliden.
Ja, okej.
Okay. Då var jag 13 år gamla. Så att, det var mina första aktieköp.
Och de har du haft kvar?
Nej, jag sålde faktiskt dem. Och det är väl lite intressant, för det kommer in lite i min strategi som jag tagit mig an nu för tiden. Och det är att jag, den aktieportföljen jag har i dagsläget, mitt mål är att inte sälja en enda aktie.
Mm.
Vi får se. Så länge inte det sker några stora förändringar i marknaden som gör att jag inte ser någon lönsamhet i bolagen längre. Mm. Men jag sålde tyvärr dem. Boliden blev en fin vinst i. Mm. Semcon inte lika fin, men Husqvarna var en fin aktie.
Mm. Husqvarna är en fin aktie. Ja. Ja, den har jag.
Ja. Så att, ja, men det var lite så jag började. Och sen så har väl intresset växt mycket sedan dess. Och man har väl gått på sina nitar därifrån. Man har väl tagit några stora calls, man har haft fel courtageavgift och lite sånt. Så man har handlat aktier för någon 100 kronor, så betalat 100 kronor i courtage och lite sånt, klassiker.
Ja.
Så att,
har du någon sån där stort liksom, misstag eller så som man gör? Liksom?
Ja, alltså förutom att sälja för tidigt så skulle jag inte säga att det är något jättestort misstag. Finansinspektionen har inte varit och knackat på dörren direkt.
Ja, det är ju skönt att vi slipper det.
Ja, ja, men man läser ju om de här, jag ska inte säga stackarna, men de som åker på sådana enpetare som det kallas. Och det står ju tydligt i regelboken att du får ju inte kursmanipulera. Men det är ju ett väldigt enkelt nybörjarmisstag att göra. Att man äger en post och så köper man en aktie och sen går den upp då och så säljer man.
Mm.
Det vet man ju inte om att det är olagligt, men det är ju kursmanipulation. Så att,
intressant. Intressant.
Men har du någon favoritaktie typ som du verkligen gillar?
Ja, alltså jag har väldigt många.
Om du bara får välja en då?
Ja, om jag får välja en då, alltså jag har en, och det är faktiskt det är ett dansbolag. Det heter Free Trailer. Jag har följt dem länge och när jag hittade dem var det ett bolag. Första början, jag hittade bolaget och så undrade jag lite, kollade in lite på vad de gjorde. Och sen så såg jag deras produkter själv i verkligheten. Och det är de då, de har såna här gratis släpvagnar så du kan låna. Alltså de är inte helt gratis i praktiken, men de är i princip gratis. Så de gör, de sätter upp avtal tillsammans med varuhus, till exempel Ikea, Ica, sådana ställen. Där de då får ställa upp sina husvagnar utanför. Och så får de då varuhusen branda de här husvagnarna. Så att då får Freetrailer lov att låna deras mark. Och så får varuhusen lov att erbjuda det här till sina kunder. För att du får låna de här släpvagnarna i, jag tror det är en dag eller ett dygn, utan hyra.
Mm-hmm.
Du får betala en försäkringsavgift, men den ligger ju på 30 eller 40 kronor, tror jag.
Men är det husvagn eller släpvagn?
Släpvagn,
släpvagn.
För att flytta grejer.
Aha.
Mm. De är alltid, de ser alltid likadana ut, så att det är verkligen, de är samma, så det är helt stängda släpvagnar som är mellanstorlek typ.
Ja, alla tar som.
Mm. Och så är det så här Bluetooth-lås på dem. Jättesmart grej. Så jag såg bolaget och sen så förstod jag vad de gjorde. Och sen flyttade jag. Så då passade jag på att hyra ett sånt här släp.
En liten lynchning typ.
Ja, ja, men så jag tänkte att nu måste vi prova det här.
Det är det enda rätta ju när man ska investera i ett bolag. Det är att testa produkten.
Så jag testade produkten och först så svor jag lite över bokningssystemet. Så det där kanske behöver jobba lite. Men själva den här processen av att hyra, att komma dit, låsa upp vagnen och åka därifrån. Alltså det tog 2 minuter. Det var ett lås som var uppkopplat till Bluetooth. Så att så fort den har registrerat din betalning i appen. Och sen så klickar du bara på låsa upp, så låser den upp.
Men det låter underbart.
Ja, så att, alltså det var, jag var verkligen så här imponerad av hur smidigt de har gjort det. För vad gör man annars? Ja, säg att du inte har tillgång till släparen. Då går du till Statoil. Och så går du in, jag hyrde släp av Statoil innan. Och så går du in dit och så säger du hej, jag vill hyra ett släp. Och så säger de okej, visst. Och så får du ta den här kassapersonalen då, så får du gå ut till ett släp. Och så får du, så gör de och kollar den så att den är bra. Och så går du in igen och så betalar. Och då kostar det 400-500 spänn dygnet för samma vagn. Medan du får det på Fridkälle för liksom 40-100 kronor. Och ska du lägga på en dygnshyra så är det fortfarande jättebilligt. Det kostar ju lite mer. Det är inte lika billigt som första dagen. Men det är fortfarande en tredjedel, en fjärdedel av vad andra så här bensinmackar har. Så att det är ett bolag jag hittade. Och sen testade jag produkten. Och sen blev de lönsamma någonstans där under vägen också.
Gud vad himla.
Ja, och de är ju någon form av tillväxtfas då. Så det är ju ett danskt bolag från början. Har väldigt starkt fäste i Danmark. På väg in i Sverige, man ser dem mer och mer. De rullar ut lite avtal med IKEA och lite sånt. Men då försöker de även komma in i Norge. Och sen är nästa steg där de har påbörjat processen lite. Vilket de anser ju den större marknaden, vilket är då Tyskland. Så att dit ska de. Och ja, de visar en fortsatt ökad lönsamhet och har en omsättning som växer med organiskt på mellan 20-30% om året. Så att
det är bra.
Det är ett fint litet växande bolag, fortfarande en värdering på 250 miljoner danska kronor då.
Vad har du något P-tal på dem? Eller?
Ja, de har faktiskt, för en månad sedan så har de gått på lite av ett börsrally. Så att, när jag köpte in mig så låg de mellan 10-20 P. Men nu ligger de på någonstans mellan 50-70.
Men det där kan, men det växer ändå. Och det där vet man ju, alltså ett P-tal kan ju bli mycket högre än så också. Alltså runt 10-20 känns ju ganska rimligt. Om man ska ha någon form av så här tumregel. Men sen vet vi ju, alltså framförallt under 2020 så har ju värderingarna stuckit på det mesta.
Ja, liksom. Tech framförallt.
Men alltså det här bolaget verkar ju så himla rätt i tiden. Just för att det här, alltså allt man kan göra med sin telefon. Alltså så lösa sin vardag med hjälp av några knapptryck i sin telefon är ju liksom, det är ju nu framtiden. Och liksom så, här. Så där känns ju, och plus att det är gratis också.
Ja, det är skalbarheten.
Ja,
det tror jag är key.
Exakt.
Så att utrullningsprocessen är inte så svår, tror jag. Framförallt när man kombinerar mjukvara på det sättet och gör, som du säger, nämner tillgängligheten. Är ju väldigt nyckelaspekt i en sån affärsmodell.
Ja. Vad roligt.
Ja, intressant.
Spännande. Här får vi kanske följa lite Ludde och
se. Vi kan ta upp en podd kanske till mig.
Ja, vi får se.
Det är spännande.
Men
de skrev på ett avtal igår förresten. Så att avtal med norskt varuhus. De ska ställa ut vagnar på 260 nya varuhus i Norge.
Okej.
Så att
det händer grejer.
Ja, det händer grejer. De släpper nyheter ofta.
Ja. Vad spännande.
Ja, det är spännande.
Men vad heter det? Jag tänkte att vi skulle hoppa in lite, för nu har vi dragit en introduktion. Vi har fått lära känna dig lite, var du står någonstans. Men varför du är här är ju just för att du ska prata om en specifik sak som jag tror att det är inte många som är så insatta i det här som du är. Och det här får ju du berätta om, för det här är ju kopplat till vad du jobbar med nu, just nu. Men det är ju nyemissioner. Och förklara den processen, varför företag gör det. Så, vilka nackdelar finns och så vidare. Men tänkte först, kan du bara berätta om din roll på då Göteborg Corporate Finance och kanske mer också vad ni gör?
Ja, nej, men det är väl bra att vi börjar lite ändå vad vi sysslar med. Och Det vi gör är kort och gott att vi finansierar aktiebolag. Och då är det då vad vi kallar för microcap eller small cap. Eller ja, inte small cap som i listan, men ja, bolag med mindre börsvärde är väl kontentan. Och det gör att vi finansierar bolag då med hjälp av värdepapper främst då. Och det är ju då värdepapper som kan vara räntebärande eller icke-räntebärande. De räntebärande är ju då obligationslån, men också då bryggfinansieringar gör vi då. Oftast lite kortare finansieringar till noteringar och sånt liknande. Men det vanligaste vi gör och det vi gör mest, det är ju då aktieemissioner. Och det kan man göra på en rad massa olika sätt. Men vi sköter väl egentligen alla aspekter av den processen. Och det vanligaste att folk hör, det är IPO och emission. Och man blandar ihop det här, vad är en emission, vad är en IPO och ja, en spridningsemission och sånt. Det är exakt det jag sysslar med. Och vi kan väl börja med att säga så här, att en IPO eller notering, det är samma sak. Och det är när bolaget går till börsen. Och det har egentligen, i det stora hela så har det inte egentligen någonting att göra med att man emitterar aktier. Oftast brukar man göra det i samband med att man noteras för att lyfta in externt kapital. Men att noteras eller att genomföra en IPO som står för Initial Public Offering är ju då processen av att man tillåter allmänheten att börja handla bolagets aktier. Det är väl egentligen kontentan. Och jag kan väl säga då, vi agerar då främst på MTF-listerna. Allt som är under small cap, alltså First North, NGM och Spotlight.
Mm, de är lite mindre marknadslistorna. Ja.
Men hur ser det ut nu? Det måste vara hur hett som helst. Det känns som alla vill till börsen.
Jag hade möte med First North för en halv vecka sedan. De berättade att det var 50 bolag som skulle in på First North innan midsommar.
Ah,
som ville in. Man får se hur många
det de måste ju vara någonstans rekordhögt i antal.
Det är en het marknad just nu. Det ska jag inte ljuga. Det är det absolut. Mm. Och det är lite det som är problemet också. Man ser ju det på många noteringar som sker nu. Att kapitalet är ansträngt. Det vill säga att det finns bara så mycket kapital i Sverige. Mm. Framförallt riskkapital då, som finns i sådana här typer av bolag. Så att många noteringar går ju oftast lite sämre på kortare sikt, tyvärr. Så man ser ju då oftast en initial uppgång då första dagen. Men sen kommande veckan eller två veckorna så ser man oftast en liten nedgång.
Okay.
Beroende på bolag då självklart. Men det är den generella trenden som jag har sett då.
Mm. Men har det blivit försämrat, alltså kapitalet? Liksom, för under 2020 var det väl väldigt så att det fanns mycket kapital och alla skulle in. Och sen så har det blivit liksom att nu är det så många aktörer på börsen. Mm. Att, och sen finns det inte så mycket mer kapital som kan komma in i marknaden. Eller?
Alltså, jag skulle vilja säga så här att corona gjorde spännande saker. Det gjorde två saker. Det gjorde att alla blev väldigt avvaktande från bolagens perspektiv. Så att det blev många transaktioner som blev försenarelagda eller inställda eller liknande. Men det innebar också en annan sak. Att privatpersoner började spara. Och de låga räntorna gjorde ju att liksom, de här avdelningarna, alltså aparna som vi kallar dem. Alltså, inte försäkring, men hjälp mig här nu. Av tredje AP-fonden och sjunde AP-fonden.
Pensionspengar.
Ja, precis. Pensionspengarna, de har ju avkastningskrav. Och det enda sättet för dem att få uppnå den här avkastningen, det är ju på börsen då, eftersom det inte finns några räntor att jobba med.
Mm.
Så att det har egentligen tvingat in all kapital på marknaden, vilket har gjort då att alla transaktioner senare lagdes och det fanns jättegott om kapital.
Mm.
Nu någonstans under hösten där så började väl bolag inse att det finns jättemycket kapital att tillgå. Och börsen har ju haft, som många kanske känner till, att börsen har gått fruktansvärt starkt från 2020 till 2021 nu då räknande. Och då bestämde sig väl många bolag då att genomföra deras transaktioner som de kanske inte gjorde. Emissioner och noteringar och liknande.
Mm.
Men också då andra bolag, helt nya bolag som har insett att fan, det finns mycket pengar ute där. Nu kör vi. Nu är det dags att köra en IPO. Så att det har blivit lite en fördröjd grej här nu då. Så att,
det blev en catch-up-effekt här i höstas.
Ja, ungefär så. Så att det är väl lite aftermath av corona skulle jag vilja säga.
Mm.
Och det är ju det som är problemet. Det finns bara en viss mängd pengar att kringgå. Och det kanske börjar bli lite fullt. Vi diskuterar om man kanske ska senare lägga saker och ting till 2021, senare hösten eller 2022 kanske.
Finns det några risker med det här, ser ni?
Ja, ja. Jag kanske ska berätta lite mer vad en emission är. För jag tror
det. Ja, men gör det. Kör det.
En emission är då helt enkelt kort och gott. Jag nämnde ju det här med räntebärande och icke-räntebärande pengar. Och det är ju när du går till banken och tar ett vanligt banklån, då får du ju låna pengar. Men det är ju då räntebärande, eftersom de pengarna får du ju betala tillbaka, både tillbaka, och sen behöver du också betala ränta på de här pengarna så länge du har dem. Men när du gör en emission, då plockar du in equity. Och equity är icke-räntebärande. Det är alltså aktiekapital i grund och botten. Och det är pengar som bolaget i stort sett får. Så att när du deltar i en emission, då ska du vara medveten om att de här pengarna stoppar jag in. Men du får ju också en andel av bolaget tillbaka i form av då aktier oftast. Så det är en emission, kort och gott. Och det finns olika typer av emissioner. Den vanligaste är ju då spridningsemissioner eller företrädesemissioner. Och det är ju då oftast för att plocka in fler aktieägare och plocka in mer kapital. Och varför man gör detta då? Varför grund och botten, varför bolag börsnoterar sig? Det är för att de vill ju bli finansierade. Det finns egentligen ingen annan anledning varför man vill gå till börsen. Mm. Jo, men det är för att man vill plocka in equity. Det är liksom nyckeln. Du vill gå till allmänheten och du vill få deras finansiering. För att kollar man på det, så är aktiekapital, det är väldigt billigt kapital. Så att det är därför bolag går till börsen. Så när du får då din aktieandel, då äger du en del av bolaget, kort och gott. Och spridningsemission är ju då för att plocka in fler aktieägare i bolaget.
Mm.
Och det finns ju sådana tillfällen du kan notera ett bolag och man kan göra en spridningsemission på gamla aktier. Mm. Det är inte jättevanligt. Det vanligaste är att man gör då en nyemission.
Mm.
Och det är väl det begreppet som är det viktigaste. Och nyemission betyder egentligen att bolaget ställer ut nya aktier.
Mm.
För att gör du en spridningsemission så kan gamla ägare få lov att sälja sina gamla aktier. Men då köper du gamla aktier.
Mm.
Men en nyemission då, det är kort och gott. Så att då har du, säg, 1000 aktier i ett bolag. Men då vill bolaget, de vill finansiera sin expansion och sin tillväxt. Så de bestämmer sig för att släppa 1000 till aktier för att kunna sälja på marknaden.
Mm.
För när de skapar 1000 till aktier, då kan de då sälja dem här på marknaden till vad då folk tycker att bolaget är värt. Och när de då har lyft in det här kapitalet så blir ju då de gamla aktieägarna utspärrade. Mm. Och det är väl egentligen det största problemet med emissionen. Det är ju utspädningseffekten och liksom förhållandet till nya emissioner. Oftast så brukar ju ett bolag inte bara genomföra en emission tyvärr.
Nej.
Men sen finns det också då, det finns ju emissioner som man gör mot allmänheten. Mm. Och det är ju då vad man kallar för en företrädesemission, för då följer man företrädesrätten. Vilket tillåter egentligen alla existerande ägare att få möjlighet att köpa först. Så att man undviker då att bli utspädd.
Mm.
Kort och gott. Mm. Men sen finns det ju då som har blivit allt vanligare, som vi har sett nu i de hetade techbolagen, att man gör så kallade riktade emissioner. Mm. Och då går man ut till större investerare och så tar man in då större kapital i en snabbare veva. Detta är en mycket billigare process och går väldigt mycket fortare. Så att det är väldigt positivt. Men nackdelen är att aktieägare, den vanliga aktieägaren, får inte lov att delta. Oftast då. Det finns riktade där vissa existerande ägare får lov att ta också, självklart.
Mm.
Så den blir liksom utspädd av en vanlig aktieägare?
Ja, mm. Precis. Men det här skulle ju oftast tolkas som en positiv grej. För att stora, starka investerare hade inte gått in om inte de tror på bolaget. Mm. Eller då fått en väldigt rabatterad kurs.
Mm.
Men ser du att ditt bolag har genomfört en riktad emission med en lite mindre rabatt, då skulle jag anse att det är ett gott tecken. För det inser, eller det säger egentligen att marknaden och de stora starka pengarna, de tror på bolaget.
Mm.
Så det är en fin stämpel att få.
Mm.
Men har vi det här återkommande företrädesemissionen som kommer i ett bolag, då kanske någon varningsflagga ska börja nå sitt hopp. För att,
Precis.
Men det är ju ofta som ett forskningsbolag till exempel. Mm. Det är ju bara nyemission på nyemission på nyemission för att få in kapital. Och då får du den här utspädningseffekten som du snackar om.
Mm.
Och aktien bara går ner.
Mm. Precis. Så att,
men det är väl lite alltså, antingen eller. Alltså, om bolaget är i tillväxtfas och står inför expansion så är ju nyemission väl oftast kopplat till någonting positivt. Att bolaget vill växa och så. Men är man kanske lite mer etablerad och det är ganska tydligt att kassan är lite så torr och man behöver ta in kapital. Alltså då är ju ganska negativ, borde inte bli en negativ syn på marknaden då. Alltså just på den här aktien.
Ja, alltså det är ju det som är det tråkiga där. Alltså det enda svaret på det är att ja, det är från case to case,
ja.
Självklart. Men jag säger så här, läs materialet, förstå vad pengarna ska gå till och gör en egen bedömning om du anser att det här är vettigt.
Mm.
Om de har gjort någon emission tidigare och det står i princip samma sak, att det inte står något konkret, då kanske du ska börja fundera på kommer de verkligen komma ur det här, om vi nu kallar det lite träsk, kommer de komma ur det här träsket och bli lönsamma och kunna plocka in eget kapital?
Mm.
Eller kommer de börja förlita oss på de existerande aktieägarna?
Mm.
Så att från case to case, gå igenom materialet, försök förstå vad ska de här nya pengarna, equity som de plockar in, vad ska de gå till? Är det något förnuftigt? Är det något bra? Kommer de att kunna bli lönsamma?
Mm.
Det är väl frågan.
För då hoppar vi till det, min nästa fråga här. Och det är att vilka fördelar som finns för en aktieägare att delta i en ny emission?
Ja, oftast, man brukar ju försöka locka aktieägare att teckna. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan ställa ut ändå en unit-emission. Vilket innebär då att man erbjuder då, i kombination med att man erbjuder dem en aktie, så erbjuder man även dem en teckningsoption. Och det här är ju då lite krydda i liksom maten, om man ska säga. För att den här teckningsoptionen kan ju då eventuellt bli extremt lönsam i framtiden. Och det finns ju olika typer av teckningsoptioner, glidande och fasta. Men det brukar man oftast då använda för att locka in investerare. För då anser man att då får de en teckningsoption med aktien. Men det är lite vanligare då är att man sätter en liten rabatt på den existerande kursen. För att då kunna lite mer säkerställa att man lyfter in de pengarna som man behöver.
Mm.
Så vill man även då locka. Så att man sänker priset i förhoppningen att priset på aktien och bolagsvärdet ska gå upp då.
Mm.
Och då snackar man ofta, någonting att hålla koll på är också värderingen på bolaget. För att när du har ju ett börsvärde, det är ju värderingen på bolaget. Men sen har du också, när det kommer till emissionen så har du något som heter pre-money och post-money.
Mm.
Så pre-money är ju då före pengarna. Och så post-money är ju då bolagsvärdet innan plus pengarsumman som du plockar in.
Mm, mm.
Kort, kort. Typ.
Mm. Så hur ska man tänka om jag är intresserad av den här nyemissionen och vill räkna på det, vad som, alltså värdet på bolaget, då är det så att då får man liksom räkna med de här pengarna som nyemissionen innebär och sen på något sätt ta fram ett nytt värde och sen så dela det med per
det,
aktie.
Det brukar, de måste skriva det i
emissions.
Ja, det finns ju lite olika krav där. Det beror på hur stor emissionen är. Men det finns, vi kan väl gå igenom lite kort och gott vad det finns för material bakom emissioner. Och det är ju, du har ju prospekt som du nämnde där. Så har du informationsmemorandum. Och så har du teasers. Teasers är oftast en 4- eller 6-sidig liten del som oftast brukar vara publik, men inte alltid. Och där brukar man kunna hitta all den viktiga informationen. Det är en sammanfattning helt enkelt. Och IM är egentligen, informationsmemorandum är ju då egentligen ett kort prospekt. För prospekt är ju då prospektförordningen som är ju då enligt stadgarna som EU har kommit fram till. Så att alla bolag i Europa gör i princip samma sak, följer samma regelverk. Så prospekt är till för emissioner som är över 2,5 miljoner euro, vilket är 25-26 miljoner svenska ungefär. Men annars är det då informationsmemorandum eller prospekt som man kan gå in och kolla på. Men de finns ju för att de ska kunna redogöra all information som investeraren ska kunna göra för att göra ett vettigt beslut. Så att de finns ju där för att du ska kunna läsa dem och förstå vad ska pengarna gå till, vad är emissionsvillkoren, hur många aktier släpps, vad är börsvärdet. Så de brukar stå pre-money värdering då. Så post-money är ju bara pre-money plus de jämna miljonerna som de plockar in då.
Mm.
Kort och gott. Så du behöver inte räkna så mycket om man ska väl på värderingen, för det brukar de ofta ge dig. Sen har du ju, för då får du en värdering vad emissionen görs på, men sen så har du oftast en börsvärdering.
Mm.
För att om de släpper med rabatt så brukar inte kursen komma ner exakt till den rabatterade kursen.
Mm.
För de brukar ju inte släppa lika många aktier som det finns oftast. Helt vill man ju släppa så få aktier som möjligt.
Mm.
För att en annan sak, när du släpper aktier så släpper du också ägarandelar till bolaget. Så att ledningen brukar inte gilla det så mycket.
Nej, precis.
Ja, men precis. Och om man ser då till vad som är, alltså, nyemissioner under 2020 och alltså year to date, så att säga. Hur har det utvecklats och hur har det tagits emot på börsen under den här utvecklingen? Liksom? Mm.
Det är ju lite det jag var inne på tidigare, att riktade emissioner har blivit väldigt stora och framförallt blivit ett positivt tecken.
Mm.
Tidigare så var det inte uppskattat av aktieägarna att bolaget gör en riktad emission, för att man anser då att de går förbi aktieägarna och går runt aktieägarna och aktieägarna blir då utspädda. Men i dagsläget så skulle jag säga att det brukar oftast anses vara en lite mer positiv grej att ett bolag genomför en riktad emission då.
Mm.
För att det anser att de har, ja, som jag nämnde, liksom en kvalitetsstämpel, att det finns en marknadstro för bolaget.
Mm.
Så att, men annars att plocka in pengar är väl aldrig bra om för att överleva, men att plocka in pengar för att växa är folk någonting som
man behöver bli mer populärt med riktade nu. Alltså är det, går det trendare åt det hållet liksom?
Ja, det är väl det. Det är ju många som jag nämnde att det är lite snabbare, lite billigare process. Så att det är ju bra att veta som aktieägare också att ja, okej, jag kanske inte får teckna aktier i det här bolaget, men, eller flera aktier i det här bolaget. Men det innebär också att det kostar mindre för bolaget att genomföra den här processen.
Mm.
För att det är väldigt, väldigt kostsamt att gå igenom en emissionsprocess. För att vi har då sådana här prospektkrav som jag nämnde då att, och det är Finansinspektionen måste godkänna dem, så att det är jurister som ska med, det ska vara rådgivare med och ska vara emissions, ja,
precis. Det måste ju vara någon liksom kostnad för att, alltså alternativkostnad för att inte kunna gå till banken alltså och ta ett lån. Så ska det ju väl inte vara hur lätt som helst att kunna göra det via aktiemarknaden. Så att det blir ju en omfattande process.
Så är det.
Men du nämnde ju lite det förut. Alltså, hur går diskussionerna hos er på just det, GCF? Och vad finns det liksom? Du nämnde här att det är ändå positivt, så att det är med liksom, när det handlar om nyemissioner som är riktade.
Mm.
Men vad är liksom er prognos framöver? Och finns det risker med det här? Eller vad ska jag säga?
Ja, det är ju då. Vi får gå in lite mer på det här med att kapitalet är så ansträngt. Sverige är ändå inte så stort land. Vi har ju blivit någonting av finansiellt mecka här då i Norden. Mellan Sverige, Norge och Danmark. Men vi ser ju Norge har ju tillkommit med Merkur växer, ser vi ju en tydlig trend på. Och det ska vi säga egentligen att det stora kapitalet med ankarinvesterarna nu refererar vi bara till de mindre bolagen. Och det vill säga allting under small cap då, bara för att förtydliga här. För att ovanför small cap uppåt så är det en helt annan femma. Då är det stora banker som tar positioner och sånt. Men under small cap, alltså First North i princip, där ser vi att ankarinvesterarna som tar i till exempel noteringar, de får så extremt många erbjudanden som är väldigt lockande. Det är inga dåliga bolag. Det är mest bara att de här ankarinvesterarna finns bara en begränsad mängd av dem.
Mm.
Vilket innebär att de vill jättegärna delta i så många bolag som möjligt. Så att då tar de en ankarposition i ett bolag, de noterar bolaget och sen så säljer de ut sina aktier. Det är därför också vi ser lite av den här kursrörelsen som är just nu.
Mm.
Så att, och det är lite den trenden vi ser då. Att eftersom det är så många bolag så ser vi då att liksom många ankarinvesterare har många bolag att investera i. Och därför kan de inte ha sitt kapital upplåsta länge. Och de går då därför oftast in innan en IPO och sen ut lagom. Ja, strax därpå, just fort den blivit noterad. Så att, men det gäller ju återigen inte alla bolag, självklart. Men
risken finns.
Ja. Så att säga. Ja, men det är ju konkurrens för pengar, så är det ju.
Ja.
De anser ju att de kan få bättre betalt någon annanstans och då tar de sina pengar någon annanstans.
Mm.
Som är väldigt rimligt, självklart.
Mm.
Så det är ju efterfrågan utbud liksom. Det är inte svårare än
så. Så är det ju.
Mm.
Mm. Så lite då sammanfattningsvis då, för vi har ju fått in frågor någon gång om, för man får ju hem mejl om typ att AstraZeneca ska genomföra en nyemission, vill du delta, typ så. Och vi upplever ju, du och jag Ludde, att det är många som är så här väldigt lost i det här. Vad innebär det här? Ska jag göra det? Är det dåligt eller inte? Men då, alltså, om man ska sammanfatta lite det du har sagt nu, så är det ju ett tillfälle för dig som aktieägare att kunna få ta del av aktier som är billigare än vad de handlas på börsen just nu.
Mm.
Vilket är fantastiskt.
Oftast då, vill jag tillägga.
Oftast.
Ja. Mm. Rabatten varierar väldigt mycket från bolag till bolag.
Okej, men precis, så där, det ska man ju kolla upp då.
Mm.
Och sen ska man, men det som är viktigast här kanske, det är att gå in och kolla varför gör bolaget nyemission.
Mm. Mm.
Är det för att bolaget behöver växa?
Mm.
Och liksom att det är av den anledningen man har liksom så, är tydlig med det i sina, alltså sin information. Då är det ju positivt.
Mm.
Men är det för att man behöver alltså överleva, då kanske man ska tänka till en gång till. Sen kan det vara så att man kanske älskar bolaget och tror på det här bolaget.
Mm. Typ
och
en forskningsbolag man tror på, så vill hjälpa till finansieringen typ.
Precis.
Då kan man ändå vara med, tänker jag.
Precis, och framförallt får du ju möjlighet att öka din position.
Mm.
Och de här emissionsdokumenten, de är oftast, de är väldigt ingående. Så det är också en väldigt bra inblick och få lyssna, för du brukar oftast vara med ett vd-ord och sånt också. Mm. Du får en väldigt god inblick i bolaget också. Så att tror du på bolaget som du säger, så är det ett väldigt bra tillfälle att sätta sig in i det mer. Ja, hjälpa till och sätta sig in ännu mer och hjälpa till på vägen.
Mm.
Väl sagt.
Var det intressant?
Jätteintressant. Som avslutning, är det någonting du tycker att vi har missat här nu som du vill lyfta?
Något som är viktigt?
Nej. Jag tycker det, alltså man kan verkligen gräva hur långt som helst. Jag har ju varit täckt ytan nu egentligen på emissioner.
Mm.
Det är träsk. Och det är en sak jag har förstått, är att känn dig inte ensam om du inte förstår hur en emission går till. För att alltså, jag jobbar med det och jag tycker det är rätt svårt.
Liksom. Mm.
Så att det är väl egentligen den svåraste biten av aktiemarknaden. Vad är fair, vad är bra?
Mm. Men då tycker jag det är så bra, om man ska koppla till det du sa i början, med varför du... Liksom, eller om man säger till din investeringsfilosofi, att börja någonstans och testa.
Precis,
och se, och börja med kanske inte med allt ditt sparkapital, utan
en liten
peng.
Ja, precis. Ja, men delta i en emission, så förstår du hur det fungerar. Mm. Och framförallt testa också och delta i en unit-emission, för då får du teckningsoptioner. Mm. Och teckningsoptioner är spännande grejer.
Mm.
Så att det kan vara en riktigt bra cash till slutet på dagen. Vet man aldrig.
Jättebra tips. Och som sista fråga.
Mm.
Vad ser du, är du bullish eller bearish inför 2021?
Mm.
Alltså, tror du på att marknaden går upp eller ner?
Ja. Jag vet inte. Jag tror på mina bolag.
Okay. Så.
nej, men alltså, det är, jag tror, ser vi räntorna, så tror jag vi kommer ha en så väldigt många björnar runt omkring oss, så att säga. Men så länge inte räntorna går upp något markant, så tror jag vi har en fortsatt bullmarknad, absolut.
Mm.
När räntorna, då tror jag det blir bär. Det tror jag, absolut. Mm. För då sticker stora pengarna.
Ja. Men det får vi hålla koll på, helt enkelt.
Ja, det får man verkligen hålla koll på.
Mm.
Men med det sagt då, så tusen tack Marcus för att du
tack så jättemycket.
Kunde vara med idag.
Tack för att jag fick delta, det var jättekul.
Och sen så får ni helt enkelt inte glömma att mejla in till någontingomaktier@gmail.com.
Och ni får inte heller glömma att följa oss på Instagram, det vet jag någonting om aktier. Och inte heller på Twitter, det vet jag någonting om aktier också.
Exakt. Så får ni ha det så bra så länge, och så håller vi koll på börsen till nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra nu.
Ha det gott.
Hej då.
Hej.